mer tänkt.
P1, Sveriges Radio.
Dra röven i kox, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt. I somliga fall även tittar på Snedtänkt. Vi befinner oss på något som jag hävdar heter Göteborgs kulturkalas, men det får man inte längre säga. Så därför kallar vi det
Göteborgskalaset.
Ja. Eller möjligtvis Räkfossa. Det här är en podd som inte riktigt erkänner samtidens existens. Så att för vår del så befinner vi oss på Göteborgs kulturkalas, eller Göteborgskalaset.
Ja.
Snedtänkt är ett program som har gått i Sveriges Radio, eller en podd som har gjorts för Sveriges Radio i gott och väl 5 års tid. Och i det andra programmet någonsin så gästade en kvinna som heter Ina Lundström. Och hon och jag, vi diskuterade då någonting som jag kallade och som Ina motvilligt fick ställa upp på var subkulturen i Göteborg.
Det var så du formulerade, ja?
Ja, precis. Jag hävdade att Göteborg är en subkultur. Och vi skulle kunna se dagens program lite grann som en, ja, en pendang eller en... Man kan inte säga att det är en fortsättning, för det är mer som en underkategori.
Mm, mm. Ja. Trädet växer.
Ja, det beror på vilket håll, om vi går upp eller ner. Ja. Vilken, du ser en bild framför dig att det sticker ut grenar från
nya
en stam.
Grenar.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är väl en bra bild. Den tror jag vi kan acceptera allihop. Så idag ska vi alltså prata om Göteborgs, subkulturen i Göteborgs hamn.
Nej, men subkulturen var det aldrig tal om.
Ja, nu blev det det.
Okay.
Jag kuppar in subkulturen. Ja, ja. Varför ska vi göra det, Ina? Det var ditt förslag, ska jag säga.
Det var mitt förslag, ja, precis. Jag tror att när vi bestämde detta var när det var hamnstrejk i våras och du tyckte att detta var ett lite väl samtidsämne. Du sa, det här är ju något av ett hett ämne. Kan vi verkligen prata om det? Så sa jag, det är ingen fara. Vi kan backa bandet.
Ja, just det, för att egentligen har väl hamnen varit ännu mer levande för än nu.
Ja, för folk som inte jobbar i hamnen i alla fall. Ja, precis. Alltså, om man är född och uppvuxen i Göteborg, det håller ni säkert med om, så har man ju en massa olika typer av relationer till hamnen. Och hamnen har ju en spännande historia och massa fascinerande livsöden och har resulterat i en hel del härliga dängor också.
Ja, ja.
Så jag ser liksom inte vad problemet skulle vara alls.
Nej, för mig så hänger det ju ganska mycket ihop med också subkulturen i Göteborg. Eller om man tittar på liksom den 70-talets Göteborg, där återkommer ju hamnen även där.
Ja.
Men vi teasar lite om detta. Det här är någonting vi kommer att återkomma till sen. För ska vi börja... Vi kan inte börja från början, va?
Jo, men vi kan börja från början.
Alltså, så säger
vi, ja, men alltså, det går jättesnabbt. Det går jättesnabbt. Vi säger så här. 1700-tal, Ostindiska kompaniet.
Ja, men, ja, okay.
1800-tal, emigranter till USA.
Ja.
Och då var vi på 1900-talet.
Men du glömde du 1600-talet när den byggdes.
Ja.
Ah, okay.
Ja. Men nu är vi framme på 1900-talet.
Yes. Är vi tidigt 1900-tal nu?
Jag tänker att vi kanske ska ta och börja... Vi börjar 1909, gör vi.
Ja.
När den första...
Året för storstrejken.
Året då den första bananbåten kommer till Göteborg.
Ja.
Till bananpiren vid Frihamnen.
Ja.
Innehållande...
Jag minns det som igår.
Eller hur? Jag med. Var vi stod där på kajen och vinkade i våra vuxenbyxor.
Ja.
Det var underbart. Svart sörja var det tyvärr i lasten. Man hade ju ingen aning om hur bananer skulle fraktas eller hur man skulle göra med dem överhuvudtaget.
De öppnade lådorna och så var det ruttet.
Ja, det var ruttet.
Aha,
det var ruttet.
Vilken antiklimax.
Kan man säga. Men så lärde man sig hur bananer ska fraktas. Och det vet ju alla göteborgare nu att det gör man på stock. Så var de mogna på stocken. Så det lärde man sig. Men det som var lite spännande var att...
De låg alltså lösa i de där första lådorna.
Ja, precis. De fraktade dem inte på stocken då. Men sen fick man ju också lära sig, det var ju inte bara en liksom utmaning att importera bananer, utan vi också få oss svenskar att äta bananer. Det var liksom inte det lättaste.
Du, innan du fortsätter så kom jag på att jag glömde presentera dig. Jag sa vad du heter, men varför vet du så mycket om Göteborgs hamn? Vad är du för en människa?
En helt vanlig allmänbildad göteborgare.
Ja, men det här du vet nu, det vet egentligen hela publiken framför
sig.
Ja. Det är egentligen bara...
Så jag förstår inte varför jag sitter och pratar om det här egentligen. Nej.
För de som är närvarande här så är det här alltså bara yesterday's news.
Det kan ju vara någon som har med en släkting från Borås eller något i den stilen. Så vi kan ju bara lite snabbt för dem säga att bananerna kom till Göteborg i början av 1900-talet, men ingen visste ju vad man skulle göra av bananerna som kom till hamnen. Människor hade ingen aning och då tog man till...
Förlåt, men det är en väldigt konstig process. Man har beställt någonting hit som man inte vill ha, som man inte vet vad det är, som man inte vet hur man ska frakta.
Nej, men,
vad var tanken?
Det vet jag inte. Nej. Men jag tänker att det kanske bara var så att någon ville åka till Centralamerika och ha det lite gott.
Ja, okej. Okay. Ja.
Vi säger så.
Ja. Mm. De kom hit och det blev skit.
De kom hit och det blev skit. Och sen så jobbade då det bolaget som bildades i början på 1900-talet AB Svenska Bananer eller någonting i den stilen, för att få oss svenskar att börja äta bananer. Och då tog de till två knep. Två klassiska knep när man ska få folk att ta till sig nya maträtter. Kändisar. Mm-hmm. Och att hävda att den här maträtten, det är ny, modern, fräck mat för samtidens människa. Vi kan börja med kändisarna kanske.
Ja, absolut. Ja. Och jag tror att det här är rätt så heta namn.
Det är heta namn. Vi har boxaren Harry Persson.
Ja.
Ja, vars kropp var byggd av bananer. Han simmaren Arne Borg. Arne Borg också, ja. Arne Borg också byggd av bananer.
Han simmade ihop med Johnny Weissmuller som spelar Tarzan.
Va?
Ja, och han är far till Inga
Tarzan banan, alltså det,
ja, ja, kopplingen är ju alldeles uppenbar. Han var även far till Inga Borg som skapade den här barnboksfiguren Plupp.
Okej. Ja, gud vad spännande. Ja, det kommer fler kopplingar, för att det
kommer också fler kuriositeter.
Men precis. För det finns en låt som lanserades också på 30-talet. Ingen
rädda för vargen här.
Nej. Ingen någonting utan Jamaica-bananer. Men nu glömde jag vad ordet var. Ingen vår utan Jamaica-bananer. Nej?
Nej.
Har vi någon med oss på den? Ragnar Widerstedt släppte den låten i alla fall.
Nej, det är ingen kompis till mig.
Det är inte det. Men nej, har du hört formuleringen ingenting är som Jamaica-bananer eller något i den ställen? Det var en plansch.
Ja, det har jag säkert sett.
Ja, det har du säkert sett.
Ingen dag utan Jamaica-bananer. De är bra för våra bästa organer. De är bra för vegetarianer, vanligt folk och för babianer. De har en fin arom i både smak och lukt. Erfarenheten den har äntligen burit frukt. Ingen dag utan Jamaica-bananer. Fruktlöst annars livet är.
Ragnar Widerstedt i alla fall var en av många som släppte låtar om bananer. Det var ju en oerhört besjungen frukt.
Och gjorde han det för att han älskade bananer? Nej. Eller gjorde han det för att det fanns stålar?
I rent reklamsyfte. Mm. Och det var inte bara han, utan Bullen Berglund också, skådis.
Ja, skådis. Idag mest känd för sin pilsnerkorv,
ja,
som ju lever kvar.
Precis, men han var skådespelare, det gick lite knaggligt. Han blev erbjuden en sån här utbildning via Sara, alltså Sveriges...
Sara-restaurangerna, ja, startligt ägda krogarna och restaurangerna.
Ser det mera klock.
Ja, precis. De hade en restaurang i Stockholm som heter Norma. Men jag tror de ägde en herrans massa. Bitvis hade de i princip monopol på svenska krogar. Stockholms
Allmänna restaurangaktiebolag.
Just det.
Ska vi säga så?
Och sen så blev det S-et Sveriges. Men först var det Stockholm specifikt. Påtagits upp i tidigare avsnitt av Snedtänkt.
Okej. Okay. Ja, men Bullen Berglund sadlade om då från skådis till kock. Blev någon slags tidig matinfluencer.
Ja.
Och släppte recepthäften.
Ja, ja.
Bland annat ett bara om bananer.
Han var sin tids Per Morberg, kan man säga.
Han var sin tids Per Morberg. Mm. Bland annat ett om bara bananer. Där den här lite nu ikoniska rätten bananer i skinkrock är med.
Är det första gången? Mm. För då, när pratar vi då? Är det 30-40-tal?
Ja, det är 30-tal.
Ja.
Är det. Och spansk sallad bestående av bananer, tomat och rålök var också med i den.
Ja.
Det lilla häftet.
Det är en ganska vanlig rätt på svenska bord. Nej, men bananer i skinkrock förknippar jag ju egentligen med 70-talet och det vi kallar den bruna maten. Mm. Så den överlevde i några decennier.
Ja, men det gjorde den. Det gjorde den.
Hur gör man den perfekta bananen i skinkrock?
jag
för du är ju lite matskribent
jag
också.
Jag är lite matskribent, men jag kan säga att jag inte just fördjupat mig i bananer i skinkrock. Spansk sallad däremot har jag ju testat. Ja. Det behöver man inte göra. Faktiskt. Men jag tycker det är roligt att det kommer en massa bananer och ingen vet hur de ska hantera dem. Och man bara försöker liksom med massa olika sätt att värva kändisar och också påpeka att bananer är för den moderna människan. Och det gör man ju genom att säga att om du är en sån som lyssnar på radio, om du tillhör den här nya fräckare generationen som har en radioapparat hemma, då kan du inte sitta och äta äpplen. För då hör du ju inte vad Järring säger, för det knaprar ju så mycket.
Ja, just det.
Medans, och
sitta det är bättre bara med ett stilla smask.
Ja, det där jobbiga bananljudet, det överröstar inte Järring.
Det är aldrig någon som blir irriterad på någon som äter banan ju.
Precis.
Nej. Absolut. Men det måste väl också ha varit så här att bananen var ganska praktisk. Alltså, du vet hur den ser ut. Den är lätt att skala. Den bär ju med. Det finns ju sån här, vad heter det? Inte artificiell intelligens, utan intelligent design.
Ja, just det.
Som är någonting som kristna människor i USA hävdar finns.
Ja.
De tar ju alltid fram bananen som exempel. Titta här. det här är ju liksom perfekt. Du har liksom allt du behöver i näringsämnen i ett praktiskt fodral. Mm. Det kan ju inte ha skapat sig av sig självt. Det måste ju finnas en farbror i himlen som hittat på det här. Så glömmer man bort ananasen i samma ögonblick. Men bananen är ju det, alltså man kan ju förstå att man känner att det här är en bra grej.
Och på 30-talet var man ju inte helt ofixerad vid hygien.
Nej.
Och att banan såg som en så himla hygienisk frukt gjorde också att det liksom blev en sån bananboom. Så att från 20 till 30 så växer bananimporten till Sverige från 500 000 till över 10 miljoner. Mm. Och vi börjar liksom tycka att banan är en helt väsentlig del av livet. Vi är fortfarande världens största bananimportörer räknat per capita då.
I Sverige? Mm. Idag?
I Sverige idag.
Ja, ja, alltså banan räknar, alltså, när man var liten så här, så vad finns det för bananer, för standardbanan och basfrukt, så var det ju som äpplen, päron och banan. Ja. För äpplen och päron växer ju här sedan länge. Banan har ju alltid varit en importerad frukt som liksom verkligen liksom snabbt slog sig in på det, i det svenska skafferiet.
Och jag skulle nog faktiskt vilja säga att bananen är mer besjungen än både päronet och äpplet.
Ja, vad har vi för äpplelåta? Om du har ett äpple vill du dela det med mig.
Gröna små äpplen.
Gud gjorde gröna små äpplen. Det finns inga hav och finns inga öar i soffan.
Men räknas översättningar?
Ja,
i den här
det gör det.
Tävlingen?
Ja, det gör det.
Okay.
Päronlåta kommer jag inte på någon.
Inte jag heller. Men så här Hot Nights fick ett päron kastat på sig på scen på Arvika-festivalen på 90-talet.
Räknas inte.
Räknas inte i den här tävlingen.
Men bananer, där kan ju komma på såklart en herrans massa. Men det är också för att det finns två stora exploatörer av banan. Dels Tarzan och Bananer och dels Lennart Helsing som ju gjorde bananbok som sen blev bananskiva med Fredrik Åkerström och Gösta Linderholm.
Ja, men bananer har ju haft den platsen. Och dels var det ju liksom reklamfinansierat först för att man skulle få igång bananimporten ordentligt. Men sen under andra världskriget, när det inte kom några fler bananer i Göteborgs hamn, då var det ju istället sorgliga låtar. Liksom. Och sen andra världskriget var slut.
Yes, we have no banana. Ja, den är faktiskt lite äldre. Men det är ju...
Och sen när kriget var slut, då var det liksom, nu det kommer en båt med bananer. Harry Brandelius sjöng om bananerna och man gråter för att äntligen så är bananerna tillbaka i Göteborg. Och det är så svårt att förstå idag hur betydelsefullt bananerna var då.
För det har kommit en båt med bananer och det var den som vi väntade på. Den kom med hälsningar från oceaner och fick vårt hjärta att varmare slå.
Ja, men ibland, ni som är historieintresserade, så där, ni vet ju att Sverige var aldrig med i andra världskriget. Och när man läste om det som barn eller så, här, så reagerade jag på det här. Alltså, när folk lite raljant sa att för Sverige innebar ju inte kriget någonting annat än brist på kaffe och bananer. det var som ändå någonting man gick och led av under kriget. Liksom den här bananabstinensen som man ser framför sig att hela svenska folket gick omkring med.
Surrogatbananer.
Ja, precis. Och då har den då inte liksom funnits så himla länge egentligen. Nej. Men det har väldigt snabbt blivit en självklar del av vårt näringsintag.
Ja, och av Göteborgs hamn. I och med att bananerna kom till bananpiren som ligger väldigt i centrala stan, så var ju det båtar som man såg. Och de var ofta vita för att det inte skulle bli för mycket sol på och sådär. Så att det var ju en väldigt... Ja, långt innan jag var född, men jag har ju hört att de var väldigt vackra.
Ja. Nisse tänker sjöman bli, segla till Jamaica, köpa ett bananparti ifrån ön Jamaica. Det är från Alice Tegnérs och Elsa Beskow. Så här, nu ska vi sjunga den här orangea. Den där även andra sånger är med.
Nisse tänker sjöman bli, segla till Jamaica, hämta ett bananparti ifrån ön Jamaica.
Det här är ju ytterligare en sång som någonstans kanske indikerar hur centralt liksom bananen var.
Ja.
Men det måste ju också någonstans ha symboliserat den stora världen och liksom den spännande världen, den exotiska världen.
Ja, visst. Och att de kom på stockar med alla spindlar och allt möjligt som kunde vara där i. Liksom. Och om man tänker vad det fanns för andra förbindelser mellan Göteborg och resten av världen på den här tiden, så är ju det inte helt inte helt omäktigt att man hyfsat lätt kunde ta sig till Centralamerika tack vare bullen, Berglunds spanska sallad bland annat.
Jag sitter och funderar på om det inte är så här, någon får gärna rätta mig om jag har fel, men i Hercules Jonssons storverk, Tage Danielssons julkalender 1969.
Nej, Kalle, du har tappat mig, men du har någon annan med dig här.
Ja, men det kommer ni ihåg. Tage Danielsson, han spelar ju då bilmekanikern Jonsson, som har en son som heter Herman Jonsson. Och så är frun i familjen, mamman, hon kan ju trolla med sin penna. Bubbla för knasare, och hon har en särskild ramsa. Och då blir ju då Hercules, eller Herman blir Hercules, och så blir pappa bara Jonsson. Så de byter roller.
Ja, okej.
Jag tror att mamman jobbar på banankompaniet.
Ja,
det var det som var poängen med den här utläggningen. Men där finns ytterligare en banan i svensk histofil kultur. Som inte har någonting med Göteborgs hamn att göra.
Inte nödvändigtvis. Nej. Men det är ändå andra världskriget, alltså, om man bara ska backa tillbaka dit. Att det måste varit deppigt när båtarna inte kom. Och så var det så himla härligt när båtarna kom tillbaka. Så då var ju Göteborgs hamn väldigt välbevarad jämfört med andra europeiska hamnar efter andra världskriget. Så det var en enorm expansion och det gick ju hur bra som helst. Och alla hamnar i hela här expanderade.
Ja.
Ja. Och så var det ju massa folk som kunde jobba där. Gott. Eller de hade det ju ganska ogott i och för sig.
Ja, precis. Har vi lämnat bananerna? Är det någonting mer vi vill säga om bananers?
Jag känner mig rätt nöjd med bananerna.
Jag kan lämna en annan bananlåt som jag kom på. Aldrig har jag sett en rak banana.
Jaha.
Kan du den?
Nej, den kan jag inte.
Nej, den sjungs också av Tarzan och Banane. Men den är från början. Den är från början skriven av Hasse och Tage. Alltså texten är skriven av Hasse och Tage. Det är en sån här gammal engelsk music hall låt. Oerhört obskyr låt som jag är lite fascinerad av att Lasse Åberg hittade. Man måste verkligen ha vänt på varenda sten i jakten på bananlåtar.
Ja, såklart.
Under de här liksom, verkligt heta Tarzan och Banane åren där i slutet på 70-80-talet. Det fanns inte många liksom, aspekter på begreppet banan som Lasse Åberg inte har
nosat på
nu.
Nej.
För jag har aldrig har jag sett en rak banana.
Okej, men då kan jag också bara tillägga att år 2000 så kommer den slutade komma bananbåtar till bananpiren.
Och några år senare finns det några bananlåtar.
Några år senare så spelar Electric Banana Band på bananpiren och beskriver sin spelning i Göteborgsposten dagen efter som helt bananas.
Ja, det är bra. Det sattes någon sorts utropstecken tror jag, för hela den svenska banankulturen.
Jag tror det. Ja. Jag tror det. Det var piken. Det var piken.
Nåväl, men tillbaka till hamnen då. Ja. Alltså, för de måste ju syssla med någonting annat än bananer.
Ja, men precis. Varv och import och containrarna kommer igång lite senare. Men 50-talet är ju ganska präglat av dels att det är sjukt mycket människor som jobbar i hamnen och att det behövs mer och mer hela tiden, men också ganska rötna arbetsvillkor.
Vad betyder röten på svenska? Riktig svenska? Alltså,
dåliga.
Ja, okej. Okay. Ja, det är rutten. Ja, okej. Okay, jag är med.
Ja, men att man inte hade skyddskläder och man hade inte handskar. Och
det bör man helst ha.
Det bör man helst ha.
Märker jag på ditt tonfall.
Ja, men att folk liksom lastade ur kolskepp i så tofflor och sina vardagskläder. Och så det börjar bli lite dålig, lite dålig stämning.
Det var ingen vidare arbetsgivare, låter det som.
Det var ingen vidare arbetsgivare. Oerhört farlig arbetsplats. Och folk blev ju sura. Det finns ett klipp, jag ska bara säga det, att det finns ju mycket klipp om det här som man kan kolla på YouTube. Hamnarbetarförbundet har ju lagt upp väldigt mycket, väldigt många klipp. Där var det bland annat ett om när det var en man som pratade om någon som heter Tjock Arne som inte hade fått vantar och lyckades stoppa allt båtbyggande i Sannegårdshamnen under flera timmar på grund av detta. Det tror jag var på 50-talet. Stora konsekvenser.
Ja, men de måste Tjock Arne ha haft ett visst inflytande. Folk lyssnade på vad Tjock Arne sa.
Ja, precis.
Så jag vägrar. Man kan ändå tänka sig, om det finns väldigt många människor, kunde inte någon annan som hade handskar gått in och gjort hans jobb? Nej, för att Tjock Arne lyssnade.
Tjock Arne ska ha sina handskar, ja, precis. Ja. Så att det börjar bli strejker. Och de här arbetarna som strejkar blir åtalade också av arbetsgivaren och sådär. Så att det börjar liksom, vi börjar ju närma oss, helt enkelt. Vad som ska komma under 60- och 70-talet, helt enkelt.
Vad kommer då?
Var ska vi börja här egentligen? Ska vi börja med att Hamnarbetarförbundet bildas?
Okej.
Okay, ja. Eller ska vi...
När gör det?
Hamnarbetarförbundet bildas 72. Inte i Göteborg, men i Norrland, av att det är hamnarbetare som har blivit uteslutna ur LOs transportförbund.
Transportarbetarförbund.
Ja. Och så bildas Hamnarbetarförbundet 1972. Och då började ju hända lite grejer. Musikaliskt, inte minst.
Ja, det har stor inverkan på svensk populärkultur. Är det något särskilt du syftar på? Ja, är det någon gammal hit du får i huvudet?
Nej, men jag tänker bara att jag tror att i varje avsnitt av Snedtäckt jag har varit med i så har vi pratat om skivan Till stöd för de strejkande hamnarbetarna inspelad på Marx Engelshuset 76.
Ja, med Dan Berglund.
Där Dan Berglund gör sin debut.
Ja, just det.
Och Sven Wollter är med.
Ja, och blev knockad av Dan Berglund. Jag tror Sven Wollter fortfarande gör De mördades fria republik när helst någon ber honom. Vilket kanske inte är dagligen, men ändå.
Och denna dag låg vinden på från nord. Vi svetsade på däck 30 meter över jord. Då hörde jag ett dån och någon som skrek Sven. Men allt försvann i blod och eld och det blev natt igen.
Så då kommer ju den skivan igång och inte bara den utan Nationalteatern sjunger också om en stuveriarbetares död och det börjar rassla till i maskineriet.
Ja, och det här är väl inte så konstigt. Det som man ju förstår att det här är ju en jättestor arbetsgivare i Sveriges näst största stad. Mm. Och massor med människor är beroende av den här hamnen för sin försörjning. Det här är ju någonting som är ganska centralt i många människors liv från början. Och sen är det ju kontroversiellt. Det här är ju politiska tider, politiserade tider, vänstervindar blåser, bla 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 bla. Det får ju rätt mycket uppmärksamhet, de här konflikterna som är i hamnen.
Mm. Mm.
Det är ju någonting som, eftersom alla medier och så också är beredda på att införa proletariatets diktatur imorgon dag så är man ju intresserad av att belysa detta. Så det är ju någonting som jag tror att även pajsare som bodde liksom i Örebro och Grums och på andra ställen man kan bo var liksom medvetna om att de bråkar tydligen i Göteborgs hamn.
Ja, men det tror jag.
Det var liksom på riksnivå.
Ja, och det man bråkade om väldigt mycket var ju att man ville förhandla, alltså dels skyddsåtgärder. Vet jag inte om just handskar tillhör dem eller om det var andra grejer.
Ja, det är väl en del av skyddet.
kan ha varit handskar. Men också att man ville förhandla direkt ju med arbetsgivaren. Sådär. Så att, det är ju där någonstans det kommer ifrån.
Ja.
Men sen så kommer ju också, alltså, på 70-talet börjar man ju också, alltså det börjar ju också gå lite sämre för hamnen. Det är så här oljekris i slutet på 60-talet och de här hamnarna som inte klarade sig genom andra världskriget lika bra som lite mer neutrala hamnar under andra världskriget börjar ju komma upp sig liksom. Och det börjar ju bli lite bökigare allting, helt enkelt.
Men fortfarande är det ju, om vi då pratar skiftet 60-70-tal, oerhört många människor som jobbar. Har du någon siffra på hur många som jobbar i hamnen?
Det har jag faktiskt inte, men om man skulle fråga alla göteborgska pappor födda på 40-talet så tror jag att ungefär mellan 97% och 98% skulle hävda att de har jobbat i hamnen.
Ja,
sen i vilken utsträckning det stämmer.
Men beror inte det på att de kanske jobbade en eftermiddag och sen upptäckte att man fick ont i ryggen?
Jo, det fanns ju...
Och sen har den eftermiddagen i minnet kanske blivit en 10-årsperiod.
Ja, men precis. I och med att det ändå var utropare så att man kunde komma tidigt på morgonen och se om man fick jobb och så kunde man vänta 2 timmar till och så 2 timmar till och 2 timmar till och ha så här blixt... Alltså alla var ju inte fastanställda utan man hade ju blixtbrickesystem.
Vad är ett blixtbrickesystem för eventuella unga lyssnare?
Ja, men det är en blixtbricka, ett bevis på att man har genomgått utbildningen som man behöver göra i hamnen.
Hur lång var den utbildningen? Var det som...
Det vet jag inte, om det var så här, det här är höger handske, det här är vänster.
Hamnmag. Hamnlis.
Hamnlis.
Okej, då hade man en blixtbricka som betyder att man fick lov att jobba.
Att man fick lov att jobba, men det fanns också en skillnad på blixtbrickor. Det fanns 5-siffriga och 4-siffriga. Nu minns jag inte exakt, men jag för mig att det var de 5-siffriga som var liksom för de hårdföra, rejäla arbetarna. Och de 4-siffrorna var vi för studenter, löst folk. Sådana som du och jag hade ju fått 4 siffror, Kalle.
Säg inte det. Jag tror både du och jag kan hugga i om du vill säga.
Kanske.
Men för det här är ju intressant, alltså, långt in på 70-talet så har man väl alltså, fortfarande ett daglönarsystem. Mm. Alltså, även om jag gissar att de flesta ändå får någon sorts lön, så finns den här möjligheten. För det här är ju verkligen en sån sak som 40-talistpappor och Claes Östergren och Jan Guillou och sådana har berättat om, liksom, den tiden när man liksom, jag behöver pengar imorgon. Ja, men då cyklar jag ner till hamnen och ser om jag kan jobba några timmar. För alltid finns det väl någon låda man kan bära, liksom, någon stropp man kan dra i.
Ja, det är många som har skrivit böcker utifrån det perspektivet. Känns inte som att det är lika med samma nostalgiska skimmer. Man kommer prata om Uber-chaufförer om 30 år.
Säg inte det.
Nej.
Allting har en tendens att bli väldigt vackert i backspegeln.
Ja, tror det. Att gig-ekonomi kan låta lika härligt som en blixtbricka.
Jag är rädd att du har fel.
Ja, det har jag oftast i och för sig.
Men där kan man ju säga att det också har kommit tillbaka.
Mm.
Man använder inte begreppet gig-ekonomi på 60-talet.
Nej.
Men principen är ju densamma.
Ja, principen är densamma.
Det vill säga att du har ingen aning om du kan betala din hyra.
Nej, ja. Nej, exakt. Men så Hamnarbetarförbundet bildas ju, och sen vet ju jag att det kom en film i början på 80-talet.
Ja.
Som du har sett, men inte jag har sett. Och jag upplever att det har ju gjort att...
Jag upplever att det...
Vi glider ifrån varandra.
Ja,
det är en splittring mellan oss.
Jag upplever att det hela tiden gör att jag är lite i överläge.
Ja, det är fruktansvärt.
För jag har nämligen sett Sista budet.
Mm.
Och det har inte du, trots att du är göteborgare.
Får jag bara fråga hur många som har sett Sista budet här?
Ja, jag förutsätter att vi kommer se ut över en skog av armar.
Två personer där.
Ja, Sista budet för er som eventuellt inte vet. Jag hävdar att det är en film som borde tryckas upp på DVD och delas ut i alla göteborgska skolor. För att det är en film från 81 av författarkollektivet Kenneth Ahl, mest kända för filmen Lyftet, som jag förutsätter att du har sett.
Ja, Lyftet har jag sett.
Ja, den finns nu med
men
på
Lyftet
DVD.
Går ju att få tag på, till skillnad från Sista budet.
Ja.
Sista budet är ju helt omöjlig att få tag på.
Huvudpersonen eller huvudrollsinnehavaren i Sista budet heter ju Anders Lönnbro. Och jag hade den stora äran att träffa honom för en 15 år sedan eller så där. Och då frågade jag, har du ett exemplar kanske, skulle du kunna bränna den på DVD? Ja visst, sa han. Och så skickade han, en dag så dök det upp i min brevlåda en CD då som han hade bränt. Väldigt högtidligt så sa jag åt barnen att vara tysta. Det hade jag ingenting för, men jag sa det i alla fall. Och sen så satt jag i den här och hade väl kanske... laddat upp med Göteborgs rapé och Singo alla kex och så, för att nu jävlar.
Ja.
Och sen så funkar den inte då.
Nej.
Så att jag fick höra om mig till Lönnbro igen. Skulle du kunna en gång till kopiera den? Så några dagar senare så fick jag faktiskt en ny text, men det funkar inte heller.
Nej, men...
Ja, och sen så för ett antal år sedan så var det någon vänlig själ som skickade den till mig, för jag hade skrivit om det här på någon blogg eller så, min stora hunger efter att få se Sista budet. Så då fick jag den. Och sen är det många som har mejlat mig därefter och frågat, skulle inte du kunna göra det samma sak?
Uh-huh.
Att du kopierar den. Och det skulle jag gärna gjort, men nu har jag blivit av med mitt ex. Det var ingen särskilt bra historia där.
Men det är ändå spännande, för det är första gången jag har hört exemplaret Sista budet figurera. Så det är trevligt att någon hade vänligheten att ge den till dig, men att där tog det stopp. Där dog Sista budet. Kedjan.
Ja, men någon vänlig människa får ju se till att den här finns. För den här bör ni ju se, kära göteborgare.
Alltså det enda jag vet om Sista budet är ju att uttrycket dra röva i kox förekommer.
Ja, Anders Lönnbro i huvudrollen säger både dra röva i kox din jävla sosse och dra röva i kox din jävla kommunist.
Politisk bredd, public service-kompatibelt, underbart.
Ja, den är så fruktansvärt göteborgsk. I rollistan, Veiron Holmberg, Roland Jansson, Sven Wolter och så då Anders Lönnbro i huvudrollen. Alltså den är som impregnerad i Göteborg, marinerad i kräftspad och silldoft. Och sen handlar det om då olika konflikter nere i hamnen. Det är en väldigt obehaglig scen. Roland Jansson tror jag spelar något fackombud, och då vet ni ju att fackombud, det är ju djävulens disciplar. Och det är någon scen där Anders Lönnbro drar el till pissoaren där Roland Jansson står och gör sitt. Så att han får alltså ström genom snoppen då. Alltså, fruktansvärt obehagligt på alla sätt och vis. Jag som tittar på det, jag kan ju inte annat än lida med den här stackars mannen. Och så går han ut och så står det en massa arbetare och skrattar och säger, hö, har du fått missfall eller?
Ja.
Och jag förväntar som tittare var väldigt mycket
på den sidan.
Ja, och det var jag inte, ska jag säga.
Du
lyckades inte med det. Det tyckte jag var ett övergrepp.
Ja.
Där drar jag en gräns. Men den skildrar i alla fall en del av de här väldigt liksom hetlevrade, högljudda konflikterna som fanns i Göteborgs hamn fortfarande vid skiftet 70-80-tal. Jag minns när jag pratade med Lönnbro om detta att han själv sa att jag kanske blev den lite för politisk. Och då vet man, om man har någon som helst koll på vem Anders Lönnbro var, om han tycker att det är lite för politiskt.
Om en person som har varit med i Knutna nävar tycker att den är lite för politisk.
Anders Lönnbro är ju alltså han som i den fantastiska sången Lär av historien som Knutna nävar gjorde i samband med splittringen av KFML och KFMLR. Den där vi fick lära oss att splittringen var bra och nödvändig.
När klasskampen flammade upp och ropet vill strejk spontant bröt fram, började förbundets ledning att vackla och kackla om reformer likt yra höns.
Det är Lönnbro som sjunger där. Han var även med i Nynningen i början av deras karriär. Och så att han har varit med i allt som har varit argt och rött och göteborgskt. Och inte minst då i författarkollektivet Kenneth Ahl.
Just det.
Och den här lyftet som vi nämnde som kom 78, den fick han ju guldbagge för. Och så så att det var ju, och det är han värd. Han gör en oerhört ettrig, nervig insats som kåkfararen, som också heter Kenneth Ahl då, för att det ska vara riktigt förvirrande.
Ja, och sista budet går ju då alltså inte att få tag på. Men om jag skulle på något vis komma över en kopia så skulle den inte dö med mig. Det säger jag bara. Som en liten uppmaning ut där. Sen kommer ju också en dokumentär i slutet på 80-talet som kanske är det känna, men det är nog någonting inte de, något som de flesta tänker tidigt på när man säger Göteborgs hamn, och det är ju dokumentärfilmen Den inre hamnen.
Den är från 1988 och det känns som den har fått en viss revival de senaste åren. Den finns på Öppet arkiv.
Och Håkan Hellström har samplat början där det radas upp en massa olika smeknamn som folk hade på 40- och 50-talen som jobbade i Göteborgs hamn.
Ja, skit i vasken.
Ja, precis. Piss i huvudet till exempel.
Och snoppen.
Snoppen, ja.
Det är inte så fyndigt.
Nej, men det behöver det inte alltid vara.
Jag tänker på den stackars mannen. Jag tänker att han kanske jobbar i 30-40 år. Jag ser framför mig honom. Han kanske är 2 meter lång, väger 120 pannor. Och så hör man någon som ropar, du är snoppen! Alltså, det är någonting...
Här kommer några exempel på öknamn. Skyffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2, Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Öland, Skit i handfatet, Råttjägaren, Sonneliston, Snoddas, Nötknäppan, Piss i huvudet, Textilingenjören, Femöringen, Skäddegarnet, Jöken, Wellpapp, Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nöfnöf, Spadeknick, Trampa vatten, Loffe, Snoppen, Gissa mitt jobb.
Jag har med mig några utav namnen som inte är med i sista budet.
Jaså, extra materialet.
Extra materialet, ja. Hagaskräcken exempelvis.
Vet vi varför Hagaskräcken heter Hagaskräcken?
Ja, han var tydligen han var född i Haga.
Ja, det
var oerhört förkylt.
Ja, det ska vara ett ironiskt namn.
Ja. Och sen har vi de två bröderna Gulan och Vitan.
Ja.
Har du några gissningar där?
Jag associerade ju alla ni också till Helmer Bryds Eminent Five Quartet, alltså husbandet i Mosebacke Monarki, för där har vi både Viktor Vitan sektor och Ove Gulan sektor. Det är två av namnen på musikanterna.
Ja. De är inte döpta efter det, utan för att deras far som också jobbade i hamnen kallades för Ägget.
Ja.
Så det var ju också helt rimligt. Sen har vi några som jag inte känner till lika bra, till exempel termostatdiarré, Släpa stövel, Människäva ätan, Döende svanen och en personlig favorit, Belmondo. De känner jag inte till, just de namnen. Men jag har faktiskt några till som jag har kollat upp bakgrunden kring. Skiffelmördan.
Ja, men han nämns i
Den
inre hamnen också.
Och det var ju för att han, när han lastade av kol, höll på att tappa en skiffel på någon. Men ingenting mer hände.
Nej.
Men det, absolut...
det var en historia som fick vingar.
Ja, det var en historia som fick vingar. Men min favorit är verkligen Vintrampan.
Förlåt, men har du inte presenterat flera av de här namnen som dina favoriter?
Det, så kan det vara, men jag menar, kanske inte min favorit bland namnen, utan en av mina favoriter, av mina 10 favoriter i livet.
Ja. Ja. Vintrampan.
Vintrampan är etta.
Ja.
Vintrampan fick namnet Vintrampan för att det framkom vid en lunchrast att han en gång hade besökt en vingård. Och det ska man ge fan i. Det ska man ge fan. Ja. Jag älskar att se det här framför mig. Hur man sitter där på lunchen och så säger, ja, men nu var det i Frankrike då. Jo, nej, men det var bra. Det var bra och så i Frankrike. Ja, vad gjorde ni då? Nej, hälsa på lite olika. Och var en snabbis och såg där Eiffeltornet. Det var länge att ha. Hängde det något mer då? Ja, vi svängde av faktiskt på ett ställe. Frugan tyckte det skulle kunna vara lite käckt att kolla på. Så var det en vingård där. Så ja, vi stannade och tog ett glas vin. Vad så? Åh, vintrappan! Åh, herregud, nu vintrappan! Ja, det krävs ju inte mycket. Nej. Jag ömmar för vintrampan.
Ja. Jag gör det också från och med nu. Jag ska säga, det här är ju en podd för Sveriges Radio. Så därför ska jag säga att det finns ju fler hamnar än Göteborgs hamn. Och jag bor ju själv i en stad som heter Malmö, som ligger 30 mil söderut, där vi också har en hamn, inte lika ombesjungen och omskriven. Men det finns en bok, som en roman som heter Stuv Malmö kom, skriven av Malmöförfattaren Fredrik Ekelund, som kom 84. Och han har också ett helt kapitel som helt handlar om namnen på hamnarbetarna i Malmö hamn. Och det slår mig också att i tv-serien The Wire, en amerikansk tv-serie från tidigt 00-tal som utspelar sig i Baltimore, där den andra säsongen ju är väldigt mycket koncentrerad kring Baltimores hamn. Mm. Där är ju också ett, man förstår att alla har ju också smeknamn i den hamnen, och där är också en scen där någon, en ny arbetare döps.
Just det.
För det är som helt fel, vad ska vi kalla honom
just,
för?
Just
han kommer
det.
In och presenterar sig med det han är döpt till, och det är helt underförstått att det kommer vi aldrig kalla dig.
Nej.
Alltså kommer inte här släpande med något jävla dopnamn. Det är inte det du kommer att bli kallad här. Nej. Fredrik Ekelund, han räknar också upp en jävla massa namn. Och det finns liksom någon poesi när man bara liksom läser. Konjak, Monaco, Ryssen, Lången, Lillen, Kiruna, Vinhasse, Invalida djävulen, Kalle Nickel, Kalle Kula och Kalle Vinobröd. Mm. Såklart Sallads Jesus, Fåraknöllaren. Det är väldigt bonskt.
Jag tror Sallads Jesus en gång hade gurka på sin ostfralla.
Ja, jag tror han var vegetarian faktiskt. Och sen den tunnklädde zen-buddhisten. Det är ganska långt namn att behöva ropa på någon på andra sidan. Du, den tunnklädde zen-buddhisten, någonting håller på att trilla ner i huvudet på dig.
Inte konstigt att det var så mycket arbetsplatser.
Nej, precis. Det blev ju så det blev. Mm. Men här finns också, får man veta, bakgrunden till några av de här namnen. Taxen fick heta Taxen för att numret som han fick när han började här nere hade innehafts av en som kallats för Taxen. Stravinsky fick heta Stravinsky för att han aldrig jobbar över om tisdagskvällarna, då går han på konsert. Såklart.
Med vintrampan, fattar man ju.
Ja, precis.
Tror att han
Stravinsky
är för
och vintrampan, de hade ju mycket väl kunnat mötas i Varberg och prata tillsammans. Kalle Nickel kallas för Kalle Nickel för att gubben hans, alltså hans far, som också jobbar i hamnen, kallades för Kalle Kula. Det var ju liksom naturligt. Mm. Och sen så är det ju också sånt här att folk kom någon annanstans ifrån, så fick de ju heta därefter. Liksom. Ja. Var man från Eslöv så fick man väl heta Eslövs Kalle, om inte någon kom på något fyndigare. Ja. Men det var väldigt viktigt att man skulle absolut inte kallas för det som mor och far kallar en.
Nej, det är noga.
Utan där har du ditt hamnnamn.
Ja. Är det så i andra sammanhang? Jag tänker att det är så väldigt mycket i fotbollslag också.
Ja, Roland Lyckeby Expressen Sandberg. Det är det enda namn jag kommer på nu. Men det är ju jättekänt. Förr i tiden i alla fall så känns det som att alla svenska fotbollsspelare hade... Det var ju Lennart Nacka Skoglund.
Ja. Men du som ändå är uppvuxen i Eslöv, där tänker jag också att det kryllar av såna här. Vad har du haft
för... Ja, men det är ett högstadiefenomen lika mycket som ett hamnfenomen. Det exempel jag alltid brukar ta upp, det var ju en kille som gick på mitt högstadium som hette Mikael. Mm. Det är ju inget jättekonstigt namn.
Nej.
Men en del av er kanske minns att sommarlovsmorgon 86, tror jag. Jag tror det var åren mellan Solstolarna säsong 1 och Solstolarna säsong 2. Vilket då ju bör vara 86.
Ja, det bör det ju.
Så gick det en serie om en same som hette Mika. Och som hade en ren som visserligen hette Ossian. Men det faktum att han hette Mikael gjorde att han då kallades för renen.
Ja.
Och det här byggdes ut för att sen så visade det sig att han höll på IFK Göteborg, det är ett lag som ni säkert känner till här. Mm. Det är inte så vanligt att man håller på det i just Eslöv. Så då fick han ju heta Göte av detta skälet. Ja. Och sen så var det åtminstone på 80-talet så Eslöv att söt var ett pejorativ. Du är söt. pejorativt, något nedsättande.
Ja.
Så att, till slut så blev alltså den här mannen som heter Mikael, så blev han sötegöte rena jävel. Och det är fortfarande, jag får alltid tänka varje gång han dyker upp, vad var det nu han hette egentligen?
Men det enda som jag verkligen undrar över bland de här smeknamnen som jag har hittat på Göteborgs, det är Belmondo. Det vill jag verkligen veta, så om någon vet det får de gärna höra av sig till mig.
Och det är bara det namnet, om ni vet historien bakom något.
Nej,
annat
men typ,
namn så hör,
jag tycker, jag tycker liksom Lim i skrevet och Hemorröjden och alla de andra, de säger sig själva ganska bra. Ja. Men, och så Biet och Bromsen vet jag båda fick det för att de inte jobbade så bra. Det är också rimligt. Men Belmondo kan jag inte alls förstå.
Nej. Han kanske hade varit där.
Är det en stad?
Är det inte en plats?
Kan det vara.
Pizzerior heter det ibland. Så jag tänker mig att det är någonting som finns i Italien. Han kanske hade varit i Italien.
Han kanske hade ätit en pizza.
Det behöver inte vara mer avancerat än så.
Men på 80-talet, jag vet att när vi gjorde Subkulturen i Göteborg, då var det någon som hörde av sig och sa att det var väldigt lite kvinnor vi nämnde i det avsnittet.
Ja.
Det har inte blivit så många hittills heller.
Nej.
Så jag tänkte slå ett slag för blixtgumman Eva. Jag hittade en gammal artikel när jag gjorde en grej för massa år sedan om den första kvinnliga liksom hamnarbetaren som jobbade med... Hon var både svetsare och truckförare.
Se där.
26 år gammal. Att kalla någon som gumma när man är 26, är det göteborgskt?
Ja, lilla gumman, säger man ibland till treåringar.
Men det här var ju ändå en artikel från 85, vilket var när hon började då. Så det är ändå innan kvinnlig rösträtt i Schweiz. Men då stod det liksom blixtgumman Eva, 26 år.
Nej, idag tror jag ingen hade gjort det faktiskt. Nej, annat än möjligtvis här då.
Ja, möjligtvis här. Ja. Nej, jag tänkte bara nämna blixtgumman Eva.
Så nämndes det en kvinna, menar du?
Ja.
Det kan också sägas att...
jag har tagit mitt ansvar.
I den här dokumentären, Den inre hamnen, så har de faktiskt också fått tag på en kvinna som är intervjuad och som är någon sorts kanskötare eller så.
Och dessutom
nämner de flera gånger en kvinna som heter, eller hette gjorde hon inte, men som kallas för Strumplisa.
Ja, en prostituerad kvinna.
Ja, men som hade hamnen som sin arbetsplats.
Och hon hade hamnen som sin arbetsplats.
Hon gillade inte hamnarbetarna, utan hon ville hellre göra det med tullarna.
Ja, just det. Så var det med Strumplisa. Men det fanns också såklart kvinnor som jobbade på kansliet och sånt. Och om jag inte missminner mig så är det en kvinnlig kanslist som är med och bildar Hamnfyran i Göteborg. Men det... Jo, det tror jag. Tror jag det. Så då har vi nämnt det också.
Ja, ja, vad bra.
Ja.
Så fick vi med genusperspektivet i det här samtalet.
Det är svårt när man pratar om Göteborgs hamn.
Ja, jag kanske är fördomsfull, men inte minst om man tittar på de här smeknamnen och sådär, så kan man ändå se spår av en machokultur.
Det kan man göra. Vi får gissa att det var
det
så.
Det kanske lätt hänt om 20 000 karar går och gnider sig mot varandra varje dag.
Ja, det blir mycket smeknamn och få kvinnor.
Ja.
Snedtänkt.
Ja, sen vet jag liksom inte hur långt vi ska gå. Alltså, år 2000 slutar i alla fall bananbåtarna komma, och då börjar ju liksom Göteborgs omvandling, eller den börjar ju långt tidigare, men att man ser att så här, nej, men, alltså, den inre hamnen, dokumentären, den är ju så här, vad ska hända med hamnen nu? Det är ju den frågan man ställer sig i slutet av 80-talet. Och jag tycker det är så jävla taskigt i den dokumentären att det bara är massa göteborgska gubbar som pratar, som är hamnarbetare. En efter annan berättar en massa fantastiska historier. Den om lammkotletten och emaljögat exempelvis, den får man se själv. Den ska vi inte försöka återge här.
Ja, det tycker jag gott vi kan. För du sa ju själv att du inte tyckte den var så bra återgiven i dokumentären.
Nej,
du till mig här innan.
Ja, nej, jag tycker ju inte det, för att jag tyckte att den var lite för bra.
Storyn är den här, får jag dra den?
Ja, men dra storyn.
Alltså storyn är den här att lammkotletten har ett emaljöga och sen så är han med om någon arbetsplatsolycka, han får någon låda över sig eller sådär, och så kommer det ambulanspersonal, alltså utbildad personal kommer inkörande på hamnområdet, och de går fram till emaljögat och så öppnar de öga på honom och så ser de att han är ju död. Han är ju död, för att det finns ju ingen som helst lyster i detta ögat. Och då säger lammkotletten själv, nej men det är jag inte, jag lever. Var på hans arbetskompisar säger, det vet väl de bättre än du. Du märkte på skatten,
ja,
det var ju ganska roligt.
Den är okej.
Men det roliga i den dokumentären är att du är klippt. Det är 4-5 olika gubbar som berättar den här historien. Man förstår att den levde i hamnen.
Den levde den historien. Och det är olika göteborgska hamnarbetare som pratar med varandra om hur det var förr i tiden i hamnen. Men det är också en visionär med som pratar stockholmska, vilket är så jävla taskigt. Så att det står en stockholmare någonstans i Masthugget, ser det ut som, pekar mot Eriksbergskranen, ja, och säger att vi ska bygga den goda staden. Nu ska vi bygga den goda staden. Till exempel på Eriksbergskranen så kan vi ha konferensrum där uppe. Fast han säger allt det här på stockholmska då. Ja. Och då känner man, är han inklippt för att någon var intresserad av att höra vad han har att säga, eller är han inklippt?
Ja, men ja, det är intressant. Den enda som har någon relation till begreppen framtid, det är någon som kommer utsocknes.
Ja, precis. Det kommer en stockholmare och pratar om konferensrum.
Jag vill hävda att han inte pratar stockholmska, utan det är bara att han pratar en annan dialekt.
Ja, det är inte skånska, är det inte? Nej, han pratar inte som du, han pratar inte som jag.
Nej, det är de två dialekter du känner till. Men ja, jag tror det finns fler om man tittar på Sverigekartan.
Det är någonting suspekt med honom i alla fall.
Ja, ja. Ja, han är ren och han har säkert varit på flera vingårdar.
Ja, han har nog varit på många vingårdar. Ja. Och han har fått många gånger fått lära sig att han ska prata om den goda staden.
Ja, det säger han som ett mantra.
Som ett mantra.
Vad vi vill göra det här, det är bygga den goda staden. Och från det här Sandegårdshamnens centrum, där går en esplanad där man försöker göra den här goda staden som mest intensiv och blandad. Det är i det området och det är i Frihamnsområdet som vi tror mest på att den här mixen, den här blandade goda staden, går att göra.
Det är 30 år sedan den här filmen gjordes. Blev det en god stad? Alltså, och framförallt de visionerna man presenterade där, blev det så?
Ja, men det blev det ju. Ja. Det blev inga konferensrum uppe på Eriksbergskranen just som man skulle ta sig till med moderna hissar. Jag tror folk känner att det är ett ganska stort omak för att höra någon trött PowerPoint-presentation om nästa års budget. Men hur bostäderna skulle hamna på pirarna och så, det har han ju rätt i. Mm. Vad han inte pratar om är ju evenemangsstaden.
Nej, så visionär var han inte.
Nej, så visionär var han inte. Men det är ju vad som har hänt med till exempel bananpiren. Och där var man jävligt tidig. Det var liksom direkt när bananbåtarna, eller redan år 2000 så började man, jag tror det fanns en sån, du vet, millennium-yra.
Ja, ja, det fanns det ju onekligen.
Lasse Andrell pratade om att det skulle vara en nationalarena på bananpiren och det var massa olika grejer som skulle vara bara sjukt mycket evenemang som ägde rum där.
Var Lasse Andrell engagerad i den här diskussionen?
Han var engagerad i den här diskussionen. Mm. Och det spelades in ett tv-program som inte hade så lång sändningstid som jag gärna vill ta upp på bananpiren, Koden med Harald Treutiger. Det här är år 2000 då, när internet är oerhört fräckt.
Tänk, jag minns inte det här programmet. Vilken kanal gick det på?
Det gick på Fyran, tror jag.
Aha.
Ja. I alla fall, ja, i Koden så vann man. Man vann en resa.
Jag berättar allt om Koden. Ja,
nej, men det roliga med Koden är
ett tv-program jag inte minns. Ja, fyll i mina luckor.
Man vann en resa. Det var liksom det folk var med och tävlade för, om man skulle lösa olika klurigheter och koder och sånt.
Ja.
Vad som inte sades var att man vann otroligt mycket skit också, som man var tvungen att betala vinstskatt på.
Ja, ja. Så det finns Lex Bingolotto.
Ja, det finns en mysig artikel man kan kolla upp på mediearkivet om Kalle 26 som bor i en hyresrätt i Frölunda och får betala vinstskatt på kyl, frys, gräsklippare, vinkelslip. Alltså det är i princip en hel maskinpark.
Ja.
Och så vann han också en resa för 12 000 eller någonting sånt där som han då inte hade råd att åka på, för han var tvungen att göra sig av med alltihopa.
En solfällshistoria, höll jag på att säga.
Stans med det här. Ja, då spelades in tv där i alla fall.
Vi får hoppas att nu 19 år senare att Kalle har sina skulder betalda.
Jag tror att Kalle har sina skulder betalda.
Ja, men han kanske är här, vad vet vi?
Vad vet vi? Så, och så har man ju fortsatt ute på piren, och det är väl jag säger väl inte att det inte är en god, eller jo, det gör jag ju såklart. Alltså det är ju väldigt mycket. Nu använder man ju till exempel kryssningsfartyg. Alltså man jobbar ju mer med, det är ju inte Göteborgs fel att världen förändras så att säga, att folk satsar mer på turismen, båttillverkning i såna här städer.
Ja, just det.
Men det har ju förändrat staden väldigt mycket. Men då är det också spännande att folk typ Ingvar Oldsberg köper gamla kranar för att de ska stå kvar.
Är det så?
Ja.
Att, står det Oldsberg på kranen?
Nej, det gör det inte.
För det hade jag kunnat se framför mig att det gjorde.
Nej, det gör det inte. Oldsberg köpte ju för några miljoner tillsammans med något mer företag två av de gamla kranarna som inte används men som nu står kvar.
För att bevara det?
För att bevara det.
Ja, ja. All heder åt Ingvar.
Ja, för att det skulle bevaras. Sen några år senare så sålde de andra två för några kronor bara till, det var en liten blåsning, också som ska bevaras. Så att det finns ju kranar kvar. Men det är ju någonting med det här med nostalgi som blir så himla påtagligt när man kollar på Göteborg och hamnen. Och jag har liksom kompisar som har en hamnsiluett intatuerad som man känner, den kommer kanske inte finnas kvar.
Nej, men den finns ju kvar på armen.
Den finns kvar på armen, absolut.
Nej, men jag är ju från Malmö då som sagt, och där hade vi också en jättestor kran, faktiskt världens största bockkran, tror jag. Större än någonting.
Men är det konferensrum på?
Ni hade här. Nej, men det fanns absolut sådana idéer. Det var Jalle Lorentzon i Wilmer X, han tyckte att man skulle bygga startet kasino upp i traversen.
Jaha.
Det var hans bidrag, för att han blev givetvis tillfrågad. Vad har vi för kändisar i Malmö? Ja, vi har ju Jalle Lorentzon i Wilmer X. Han som spelar munspel i Wilmer X. Det är ju vår kändis. Så att han fick ju frågan. Han ville att den skulle stå kvar. Alla ville att den skulle stå kvar till det ögonblick när den hämtades och ingen någonsin har saknat den.
Nej.
Den skickades till Sydkorea där den enligt Malmö-myten går under namnet Tåren från Malmö. I Seoul så traderas det många legender om hur hela Malmö stod på kajen och vinkade av sin kran och stod och grät.
Ja, ja.
Heter det i Malmö, förutsatt att ingen i Sol. Ja. Har en aning om var den kranen kommer ifrån.
Nej, kanske inte. Men det är inte heller så konstigt.
Det nämns till och med, förlåt, men det nämns till och med i Zlatans bok.
Gör den det?
Och det är ju Sveriges mest lästa bok någonsin.
Så ja, det får man säga.
Myten om begreppet tåren från Malmö, den är vida spridd.
Men jag tänker att för Göteborg är ju också den här grejen med hamnen att det var...
Är det din mage som låter?
Nej, det är de döda hamnarbetarna som skriker från skyn.
Ah.
Nej, men det var ju också... Alltså det var ju också våran storhetstid när hamnen var igång i Göteborg. Alltså Göteborg har ändå varit Sveriges rikaste stad. Vi har haft en helt annan liksom kulturell betydelse än vad vi har idag. Det har varit en helt annan inflyttning till Göteborg än vad det är nu. Nu är det betydligt fler som flyttar till Stockholm eller Malmö av unga, ambitiösa människor som vill satsa på livet än man som flyttar till Göteborg. Vi har ju, vi
för på 80-talet så fanns ju gäst hos Hagge, så det fanns en helt annan magnet.
Ja, det fanns en helt annan magnet.
Folk ville vara gå där Hagge gick.
Ja, men precis. Och det fanns ju massa så här... jag kommer inte ihåg nu om det var Handelsinstitutet i Göteborg eller om det var en handelsförening som gjorde en undersökning som var lite rolig för typ 10 år sedan. Där de, som de blev helt förfärade över resultatet. För det de gjorde var att de stoppade göteborgare och frågade dem, kan du nämna 10 kändisar från Göteborg? Och folk nämnde bara döda människor.
Nej.
Jo, det var liksom...
Olsberg lever ju.
Ja, men jag tror inte han var på topp 10. Utan det var... Jo, men då levde ju också Göran Johansson, ja. För Göran Johansson var etta. Men om man tittar på den listan idag så är det nog Olsberg som är kvar. Och då jämförde man det med liksom Stockholm och Malmö där man menar att ja, men där är ju människor kända som är aktiva nu. Det är alltså den kvinnan som rankades högst på den här Göteborgslistan var Sonja Hedenbratt.
Ja, ja. Och det är väl rimligt.
Ingen skugga ska falla över Sonja.
Nej, tvärtom. Tvärtom. Jag tycker Sonja ska fälla stora skuggor.
Ja, Sonja ska fälla stora skuggor. Men det är ju inte helt färskt liksom. Och det, inte mig emot. Jag går inte runt och är ledsen för att inte någon göteborgsk youtuber trumfar Sonja Hedenbratt i någon slags popularitetstävling.
Nej, men jag blir lite undrande. Alltså, jag tror inte jag kan... Jag bor i Malmö och är ganska intresserad av namn. Jag tror inte jag kan komma på 10 levande Malmöbor. Alltså förutom Jalle Lorentzon i Wilmer X då. För det är ju det exempel vi har haft de senaste 30 åren. Och ja, 10 döda i Göteborg. Nej, jag förstår ändå principen såklart. Alltså, det...
Principen är att staden...
Men Håkan Hellström måste ha varit med.
Håkan Hellström var med. Håkan Hellström var med.
Så han var den... han lever väl.
Det var Håkan Hellström och sen var det folk som inte är på tv längre. Men som var på tv.
Kurt Olsson.
Precis den tiden när det var göteborgare på tv i annan egenskap än... Någon slags Sveiron i ottan variant för framtiden.
Det var väl precis den egenskapen de hade.
Ja, men jag tänker så här, när jag växte upp, jag är född 83, då kunde man ju kolla på tv när som helst och det var göteborgare. Det var ju inte bara, alltså det var Harald Treutiger, det var Loket, det var Olsberg såklart, det var Galenskaparna och After Shave. Det var bara kryllad av göteborgare. Idag, om det är en göteborgare på tv, så ställer man ju ut den som en sån kuriositet där man är så här, titta nu, här kommer en göteborgare, säg något om hamnen, eller?
Ja, Kroner är väl undantaget.
Ja, Kroner är undantaget.
Men han fick ju inte göra tv på ett år. Det är ju också ett svart år i tv:s historia.
Ja.
Och inte minst i Kroners. Men jag hör vad du säger. Fast det där gäller, nu kanske vi inte pratar om hamnen i första hand.
Nej, just det. Nej.
Men det där har också lite grann med SVTs internpolitik att göra. Att, Stockholm, någon, jag befarar Stockholm, bestämde att det är nog bäst att Stockholm gör alla kultur- och nöjesprogram.
Ja.
För det är trots allt där alla kulturella och nöjsamma människor bor. tänkte man i Stockholm.
Just det. Men det förklarar ju inte varför ett program som till exempel På spåret där du har varit med, som spelas in i Göteborg, ändå leds av stockholmare.
Nej.
Tänker jag.
Nej, precis.
Men återigen, långt från hamnen, absolut. Absolut. Ja. Vad ska vi säga om hamnen då, mer?
Ja, återigen, det var du som tog upp det här ämnet. Det var också så här, när vi hade den här diskussionen innan, och jag frågade Ina, men ska vi verkligen prata bara om Göteborgs hamn? Så himla mycket vet inte jag om det. Och då säger du, vi kan prata en timme bara om bananerna.
Ja, men ska vi gå tillbaka till bananerna?
Det var en sång som vi glömde nämna, som också är på banantema, Cornelis.
Ja, just det.
Som jag gärna tycker ska alltid bör nämnas. Mm. Ett skepp kommer lastat med schyssta bananer, allt under bekvämlighetsflagg. En av Cornelis mest kryptiska sånger.
Och omslaget till Bananer bland annat skivan. Just det, är väldigt tjusig, den står med väst och äter banan. Fler sådana bilder, tack.
Ja, det är en väldigt obskyr från början Cornelis-platta. Det var ju under hans inte så lyckosamma år, när han mest satt och söp i Köpenhamn. Mm. Då gjorde han den på sossarnas eget skivbolag. För trolig eller ej, sossarna hade ett skivbolag, A-disk.
Ja.
Han skrev den låten när han var ute på turné med Olof Palme, och ute på valturné. Och det är en ganska kryptisk sång. Det är inte så lätt att veta exakt vad den handlar om. Det finns olika banankopplingar och så. Men i slutet så sjunger han någonting om att bananer är gula men rosor är röda. Det är slutklämmen. Det ska till något annat om hjärtan ska blöda. Bananer är gula, men rosor är röda.
Det ska till något annat om hjärtan ska glöda. Bananer är gula, men rosor är röda.
Det gillar Palme.
Ja. Det gillar Palme. Ja.
Så att...
Men om nu blev det ju en grej med Göteborgs hamn. Om du bara får välja en enda låt om Göteborgs hamn, Kalle, vilken väljer du då?
Ja, det där är för, alltså, då får man liksom associera lite. Alltså, dels vill jag slänga in Stena Olssons kompani, Nationalteatern, som väl ändå någonstans... För Stena Olsson var ju en Göteborgs redare, och jag gissar att hans båtar ändå låg i Göteborgs hamn. Vad är det de sjunger? Din dumma fis, din dumma fis. Det är Göteborgs poesi när den är som vackrast. Men framförallt vill jag ta upp, och då är vi inne egentligen mer på varven, skeppsvarven, men de stod väl också i Göteborgs hamn.
Mm.
Då vill jag ta upp från KPMLRs valrevy 1979, som jag tänker mig att alla här var och tittade på. Där återigen Anders Lönnbo var med. Mm. Jag tror han spelade hamnarbetaren Korven, varvsarbetaren Korven. Och Sven Wolter var ju också med och gjorde varvsarbetaren Blindtarmen. Så sången Blindtarmens sång, det vill jag nog säga, det är som det är det jag tänker på när du säger Göteborgs hamn.
Lägg ner varven, säger de. Det finns för många båtar och för många svetsare. Lägg ner jobben, säger de. Det finns för mycket varor och för få som köper dem.
Har du någon relation till den här sången?
Inte så stark som du.
Alltså, Sven Wolter spelar alltså en arbetare och KPML-lärare som berättar om en dröm han har haft.
Mm.
Så den här drömmen handlar om att han har stegat upp till handelsministerns kontor. I drömmen så valde vi en delegation. Och så går de upp till handelsministern och säger: hörru handelsministern, har du tänkt på att man kan sälja båtar till Angola, Mozambique? Det är en jävla tardig dröm att ha.
Och en ganska konstig Göteborgsimitation. Men okay,
jag försöker göra min Sven Wolter snarare med göteborgare. Och men det är så fint att tänka sig. Sen kommer det som ett sambaparti. Mm. Och bara, som tanken att Sven Wolter sjunger samba gör en ju glad i själ och hjärta. Och så sjunger han: säg mig, är detta den bästa av världar? Säg mig. Känner du inte alls igen den här?
Nej. Lucka.
Simma.
Är världens gator klädda i silver och guld? Säg mig, simma världen i honung? Eller finns det något litet parti där jag med min kunskap om arbetarnas villkor kan kanske skulle kunna göra en insats.
Ja, det är ingen, den låg aldrig på Svensktoppen den här.
Nej, den gjorde inte det. Nej.
Men den är 7 minuter lång.
Ja, bara det.
Han sjunger i kanske 1 minut och sen så är det den här drömmen som han berättar i mitten. Där.
Ja, men vad härligt.
Han pratar också mycket om... Han har haft en diskussion med en VPK-are på jobbet. Ja. Och den här jävla VPK-are, han är ju dum i huvudet, för han tycker ju att det gör väl ingenting om båtvarven lägger ner, för vi kan göra spårvagnar istället. Ja. Och då säger ju Sven att vad ska de då göra uppe i Örnsköldsvik? Vad ska de göra på Hägglund och Söner?
Han ser den större bilden.
Ja, ja, det är väldigt få sångare som nämner just Hägglund och Söner i Örnsköldsvik. Och han säger så här, VPK! Förstår man att VPK-arna, de är den här jävla revisionisterna.
Nej, det går inte.
Ja. Nej, men det är den sången jag tänker på. Vilken sång tänker du på?
Det är nog lite dött lopp, skulle jag säga, mellan Stuveriarbeta vals, Lasse Dahlqvist-låten Stuveriarbeta vals.
Ja.
Den handlar ju om andra världskriget just. Kom igen, lilla vän. Ja, men du har väl liksom ena på känn att vi båda ska dansa en Stuveriarbeta vals om ett år igen. Det är fint. Blöder i hjärtat. När det stod stilla i hamnen.
Kom igen, lilla vän. Ja, jag har liksom ena på känn att vi båda ska dansa en Stuveriarbetarvals om ett år igen.
Och sen är det ju Bullen hade firat med Dan Berglund.
Just det.
Om Bullen som är fyllesjuk och blir riktigt hånad, kan man anta, av sina hamnarbetarkollegor, ända tills förmannen kommer in och säger att nu ringer jag efter polis. Då kommer de här då ischiasmärkta, styvlämmade männen och bär Bullen hem. För då får det fan vara nog. Det är okej att de gör honom pisset, men det är inte okej att förmannen gör det.
Det handlar mycket om arbetarsolidaritet.
Ja.
Bullen hade firat och kom halvdöd till sitt knog. Ja, han mådde som den fyllhund han var. Han har söpit upp sin löning, han har slagits på någon krog. Synd om frun han som ska dras med sådan kar.
Sen har vi ju såklart de mördades fria republik, men den har vi verkligen pratat om i alla avsnitt.
Ja, det finns mer att säga om det, men nu har min klocka ringt. Vi är lite begränsade här, så att... Jag tror att vi har nämnt åtminstone en del av de saker som finns att säga om Göteborgs hamn. Vi glömde såklart allt det viktiga. Det kan man mejla mig om. Man kan mejla dig kanske.
Ja, vi får se.
Jag vet inte om jag vill ha den informationen.
Nej, jag vill ha, informationen om hur jag kan få tag i sista budet.
Ja, det kan man göra. Mig kan man mejla på helstbarapositivrespons@gmail.com. Det finns också snedtänkt en Facebookgrupp och en Facebooksida där man kan föra olika diskussioner om det som har sagts. Du heter Ina Lundström. Tack för att du tog dig tid.
Tack själv, Kalle.
Och tack alla ni för att ni orkade lyssna. Nästa vecka ska vi prata om något betydligt smalare.